Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Det är så härligt, det är nämligen så här att idag är första gudstjänsten som vi har också tolkning till arabiska. Det är fantastiskt, det är en stor applåd tycker jag för det, det är underbart. Våra kära arabisktalande vänner har suttit här och de har lätt och inte förstått så mycket. Men det är så underbart att också vi tolkar först från svenska till engelska och sen till arabiska. Så när jag säger ett skämt på svenska så tar det 32 sekunder och sen skrattar alla som talar arabiska. Men det gör ingen. Vi är så jätteglada att ha våra arabisktalande vänner mitt ibland oss. Det är en stor rikedom för oss. Vi står inte riktigt tillsammans med vår regering i asylpolitiken, utan vi ber att den ska förändras. Det gör vi, och vi ber för vår överhet på allt sätt, men där tänker vi annorlunda. Vi tror att Gud har en annan väg för främlingen i vårt land. Vi tror att det här landet har utrymme för mera människor. Vi tror att det här landet ska inte präglas av rädsla och skrämselpropaganda, utan vi tror att människor har rum i det här landet. Tror vi det?
Ja.
Bra, då predikar jag för rätt folk här idag. Det tror vi. Vi får hoppas verkligen att se fram emot en förändrad inställning också i den här frågan. Det är nämligen så att Finland firar sitt 100-årsjubileum. Det har ni ju säkert hört och vet om att vi gör. Vi firar det, och vi firar det under det temat, det förpliktande, om jag ska säga så. Det förpliktande temat tillsammans. Jag har ju sagt det tidigare och jag tycker att det här är ett underbart tema. Jag tror att våra beslutsfattare verkligen har slagit an en profetisk ton och en rätt ton för den tid och den tid vi lever i och det land där vi finns tillsammans. Tillsammans är också ett av grundorden för den serie som vi försöker predika över, nämligen att bli den du är. Du kan inte bli den du är om du är ensam. Du kan inte bli den du är om du är ensam. Vi finländare är ju kända för att inte vara så där jätteextremt sociala till våran läggning. Och här uppe på scenen står en som inte är så extremt social. På det sättet jag trivs bra på villan, där jag får vara ensam och så vidare. Men också jag skriver under det uttalet. Vi kan inte bli den vi är tänkt att vara ensamma. Därför att ensam fungerar inte. Vi är skapta för att vara tillsammans. Vi är skapta för gemenskap. Gemenskap, jag skulle nästan gå så långt att säga, det här kanske behöver förklaras, men gemenskap är faktiskt livets mening. Det är så. Gemenskap är det. Gemenskap är himmelriket, medan ensamhet är helvete. Ensamhet och frånskildhet, det är ett helvete. Och det är det egentligen som är substansen i helvetet. Du har kanske sett många och läst också din bibel om många bilder om eldsflammor och så vidare när det gäller helvetet. Men helvetets essens är ensamheten, frånskildheten, medan gemenskapen är himmelriket. Det betyder ju inte att vi inte är olika vad det gäller vår sociala färdighet och vårt sociala behov. En del människor är ju sociala knarkare. Helt och hållet totalt beroende av social gemenskap. Om man är ensam 2 minuter så får man spasmer och man vet inte hur man ska göra. Andra av oss är mera så här ensamvargar. Men Gud själv sa, det är inte gott att människan är ensam. Det är inte gott att människan är ensam. Vi har firat det här med den här välsignelsen för det här äktenskapet redan. Under 3 söndagar av den serie som jag håller på och delar, det blir inte 3 söndagar i rad, men så ska vi se på tre olika saker som handlar om tillsammans. Vi ska se om tillsammans med Gud. Vi ska se om tillsammans med varandra. Och så ska vi titta på tillsammans med andra. Okej? Okay? tillsammans med Gud, tillsammans med andra, tillsammans med Gud, tillsammans med varandra och tillsammans med andra. Så nu vet du lite vad som väntar dig här. Jag skulle ha någonting att dricka om någon förbarmar sig. Tillsammans med Gud, vi ska börja där. Tillsammans med Gud, hur ser det ut? Och vi talar om Gud och vi talar om att vi har skapat ett gemenskap med Gud och så vidare. Hur är det? Jag menar, det är bra med Anders. Han kommer med vatten. Det är bra med Anders för jag ser ju honom. Och inte så ofta som jag skulle vilja. Jag skulle se det ännu mer ofta. Vi umgås ganska mycket, Anders och jag. Och det är en konkret gemenskap. Men hur ser det ut att ha gemenskap med en Gud som jag inte kan se? Det ska vi titta på lite idag. Jesaja, det 41 kapitlet och den 8 versen. Det här är mitt taget ur sitt sammanhang, men det finns en ordalydelse som jag älskar här. Gud talar till sitt folk. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn och jag har satt dig. Och jag har sagt till dig, du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Så frukta inte, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Här säger, håll den här texten kvar lite grann där. Jag älskar den här formuleringen. Du ättling av Abraham. Abraham, komma, min vän. Det här är Gud som talar, du måste förstå det. Det här är som inte Mäkelainen som talar, det här är Gud som talar. Och när han talar om Abraham så kan han kan inte bara säga du är ättlingarna Abraham. Utan då han säger ordet Abraham så bara sköljer någonting över honom så han måste som lägga till det. Abraham, min vän. Varför behöver inte Israel, varför behöver inte Abraham eller Jakob eller Israel frukta? Jo, därför att de är Guds vän. Eller hur? Varför kan jag vara övertygad om att han styrker mig, att han hjälper mig, att han upprätthåller mig med sin rättfärdighets högra hand? Jo, därför så nära en vän. Eller hur? En vän är den som kommer till din hjälp när du behöver, inte när du förtjänar det, utan när du behöver det. Eller hur? Det är det som en vän gör. Vem som helst kan komma till dig när du förtjänar det. Du kan få hjälp av vem som helst om man upplever att det finns någonting att hämta i den här hjälpen. Men en vän kommer till dig när du behöver det. En vän kommer till dig när du verkligen behöver det. Gud kallar Abraham till sig. Från att Abraham har pytsat med sitt eget till att håller på med sina egna grejer, så kallar Gud honom till att koppla samman med Gud och hans värld. Och när Abraham gör det, från att ha hållit på med sin fars business och vad de gjorde, jag behöver inte gå in på så jättemycket, men från att ha varit upptagen med sin värld, så blir Abraham en del av Guds värld. Och skillnaden är, men ska Abraham ha fortsatt att pytsa där, så ska vi inte ha läst om honom. Eller hur? Det var säkert många som pytsade där Abraham pytsade. Eller hur? Abraham hette han då i och för sig, till och med på den tiden. Säkert många. Men nu när han kopplas samman, när Gud kallar honom till sig och han börjar koppla ihop med Guds värld, mitt i allt så vet hela mänskligheten om det. Mitt i allt så blir Abraham en orsak till välsignelse för hela mänskligheten och ett sätt på vilket Gud kallar tillbaka hela mänskligheten till sig. Det där kan hända beroende på vems vän man är. Va? Det är lite så här, vem har du som dina vänner? Inte sådana här Facebook-vänner, utan så där, riktiga vänner. Det kan vara ganska intressant. Från att ha varit en främling för Gud till att bli det mest fantastiska i hela världen, nämligen att kallas Guds vän. Det var det som Abraham fick uppleva och det är det som går igenom hela bibelberättelsen. Jag kan säga så här. Gud letar fortfarande efter vänner. Gud letar fortfarande efter vänner. Han söker fortfarande efter människor som han kan bli vän med. Du ska glöm religion, du ska glöm sådana här saker. Det är inte vi talar om, vi talar inte om trosåskådning och sådana här saker. Utan Gud söker vänner. Han skapar människan för att ha relation med henne. Syndafallet bryter den här vänskapen, den här relationen. Medan Jesu försoningsdöd på korset bryter ovänskapen å andra sidan. Och gjorde det möjligt att genom honom komma tillbaka till gemenskap med Gud. Och så står det så här i Jakobs brev, det andra kapitlet och den 23 versen. Så uppfyllde skriften som säger, Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Vad var det Abraham gjorde som var så storartat så att Gud titulerar honom sin vän? Ibland har vi lite höga krav på våra vänner, eller hur? Ja. Ibland har vi högre krav på våra vänner än vi har på oss själva. Det händer ju. Men vad var det Abraham hade gjort? Jo, han trodde på Gud. Han trodde på Gud. Och på det här sättet så blir Abraham en förebild eller en prototyp på dem som genom tron på Jesus skulle få ta emot samma erbjudande som Abraham fick, nämligen att bli Guds vän. Därför Gud letar fortfarande efter vänner. Om du har en något så när korrekt Guds uppfattning så är den där tanken extremt svindlande. Va? Om du förstår lite grann hur stor han är så är det här tanken är ganska stor. Abraham, min vän. Gör så här. Glöm Abraham nästan. Stefan, min vän. Och du heter ju en Stefan, det vet jag nästan ingen av er här. Men lägg till dig i ditt eget liv. Pelle, min vän. Tänk vad det här gör med din gudsbild. Ja? Tänk vad det här gör med din gudsbild. Om du kanske har problem med din bild av Gud. Tänk att Gud, han är din vän. En vän kommer ofta så här till dig på allvar och säger så här. Hör du, hur är det nu? Ja? Och inte så här, hej, och så springer man iväg. Utan som kommer så här, du vet det. Hur är det nu? Det är en vän. Sån är Gud med dig. Han kommer till dig och säger, hör du, hur är det nu riktigt? Ja? Och han väntar inte att du ska ge de här standardsvaren och det här, ja, nu är det bra. Dels så känner han ju dig, så han vet ju exakt. Så det är ju egentligen en retorisk fråga, för han vet det. Men sån är han. Därför att sån är en vän. Stefan, min vän. Jesus säger det här, han fortsätter, Jesus är också Gud, så han fortsätter det samma resonemanget i Johannes 15:15, då Jesus säger till sina lärjungar att jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör, jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Det är det man gör med vänner. Vänner delar man med. När jag har någonting på mitt hjärta, så delar jag det. Jag delar med Marina, jag delar med Anders. Jag delar med mina vänner, sådana som jag har förtroende för. Och så får jag till grannhuset och så delar man lite där och så vidare. Och så här. Så gör man ju med sina vänner. Därför att en tjänare får inte veta vad hans herre gör. Men en vän kan man berätta allting för. Att vara Jesu vän, att vara Guds vän, hävdar jag, är faktiskt livets mening. Det är faktiskt så. När Gud på nytt titulerar dig sin vän, då är du tillbaka. Då är du tillbaka till det som det var före syndafallet. Därför att Adam var Guds vän. Och det kan du också bli. Nå, varför är det här så stort? Och varför är det här så viktigt? Vad har det här för konsekvens i ditt eget liv? Jag skulle säga så här. När Gud talar med dig som sin vän, så är det startpunkten på upprättelsen i ditt liv. Till att bli den du är. När Gud talar till dig, när Gud delar sitt liv med dig, så börjar du helna. Eller så börjar du bli hel som människa. Du börjar bli den du är. Du kan uppleva andra situationer. Du kan uppleva andra relationer som drar ner och som sårar och förstör. Har du upplevt sådana? Har du upplevt sådana som inte har varit hälsosamma? Du märker du är mer nerriven när du har varit där än innan du kom. När du är med Gud så är det precis tvärtom. När du är med honom så börjar han börjar omedelbart hela dig. Göra dig till en mer hel människa bara för att ni umgås tillsammans. Vi väntar ju oftast på det här stora undret. Det är säkert också jättebra. Men det största undret är att Gud, hela tiden när du är tillsammans med honom så blir du upprättad mer och mer och mer. Behöver du det? Ja, bra. Då är jag i gott sällskap, hör jag. Hans gemenskap vänder det. Och lyssna här. Hans gemenskap vänder det som är upp och ner i ditt... Har du något sånt? Har du något som är upp och ner? Hello? Ja. Hans gemenskap vänder det som är upp och ner i ditt liv på rätt köl igen. Därför att det är nämligen så att han är rätt vänd och du och jag är ibland fel. Så funkar det. Eller hur? Om du funderar, vem är rätt? Vem ska ändra sig? Gud eller jag? Ja, det är du som behöver ändra sig. Okej? Okay? Så när du möter honom, för att det är först han och sen du. Varför är det så viktigt med Guds vänskap? Jo, därför att det är honom det handlar om. Okej? Okay? Vi är ju lite så här, vad heter de nu? Narcissister hela bunten. Att vi tänker, det kretsar mycket kring oss. Och vårt och det vi ska med. Men kristen tro handlar faktiskt om att det kretsar kring honom. Va? Tack och lov. Va? Blir du inte trött på dig själv ibland? Jag blir extremt trött på mig själv ibland. Jag blir bara det. Ursäkta om jag säger så här. Jag kan inte förstå mig på människor som inte blir trötta på sig själv ibland. Va? Det är de som är de här elefanterna i glashuset. Det klirrar överallt och de har ingen aning. Nu blir jag så ivrig så jag måste knyta mina skor. Det var tecken på att vi ska inte gå down that road. Okej. Okay. Först han och sen du. Har du inte honom, eller snarare, om inte han har dig, kommer ditt universum att vara mer och mindre upp och ner. Okej. Okay. Och du kommer inte att vara hemma. Många församlingar har den här logon slogan i sina församlingar. Välkommen hem. Och det är en bra slogan, för det är precis det handlar om. När du kommer till Gud, så kommer du hem. När du finns hos honom, då är du där du ska vara och då kan du bli den du är. Eller hur? Så förstår du, hans gemenskap är väldigt bra, är väldigt viktig. Och det är nämligen så att du kopplas samman med Gud och inte Gud med dig i första hand. Den här fick Jesus, han har aldrig funkat. Vet du, han som man har i fickan och tar på upp för då det regnar eller något sånt annat och vill att det ska bli sol för man ska ut och sola eller man ska skida slalom eller någonting annat. Den funkar inte. För det är vi som kopplar samman med Gud och inte Gud med oss i första hand. Det är ungefär, om vi tar nästa bild. Jag letar efter en bild här, en illustration på det här. Den bästa jag hittade, jag testade den på Anders, han tyckte det var bra så då vågar jag ta den. Det är som ett träd i rymden, va? Har du sett ett träd i rymden någon gång? Ett träd i rymden har det ganska svårt. Därför att det är ganska ensamt. Det har lite svårt med rotsystemet och så vidare. Antingen är du som ett träd i rymden. Och får försöka navigera dig själv framåt. Eller om vi tar följande bild. Så är du ett träd planterat på jorden. Skillnaden mellan de här två bilderna. Det är ett träd som är planterat på jorden. Det är på väg dit jorden är på väg. Eller hur? Ett träd som är planterat på jorden, fast det inte kanske tänker på det i första hand, så snurrar runt så här. Inte för att trädet snurrar, utan för att jorden snurrar. Ett träd är på väg till och med i en bana runt solen. Det tar ett helt år. Va? För det är jättelångt. Va? Men i den där på den där resan runt solen, så har inte trädet gjort någonting. utan men det sitter fast på jorden. Hänger du med? Och det här är bilden av dig och Gud. Gud vill att du ska vara planterad på jorden. Du ska vara planterad i honom. För att då är det hans kraft, hans drivkraft, hans riktning och allt. Det är det som gäller. Det är det som drar bort förvirring. Vart är jag på väg? Jag vet inte. En slank hit och en slank dit och oftast är vi ner i dike. Och så vidare. Men när du kopplar det tillsammans med honom, då går han i en given bana. Vet du det? Precis dit han är på väg, har alltid varit, kommer alltid att vara på väg. Hur går det ändå? Jag har ingen aning, men han har kontroll. Eller hur? Hur går det för mig då? Ja, det beror på om du är träd i rymden. Då kan det vara ganska jobbigt. Va? Men om du är träd planterad på jorden, då kan ditt universum också hålla. Johannes, det 15 kapitlet, var vi här lite tidigare. Men om vi går upp till den första versen. Så säger Jesus det här så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Och så säger han så här. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. På samma sätt som grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte blir kvar i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte blir kvar i mig. Därför att jag, säger Jesus, är vinstocken och ni är grenarna. Om någon blir kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Det här är ett extremt befriande ord. Va? Vi tänker mer på det, bryta bort och koppla in och sådana saker. Men poängen är det att bortbruten så vissnar den. Men inympad, inkopplad i roten i Kristus så finns det liv. Och det finns liv, om vi tar den här bilden. Det finns ju liv i den här kvisten. Inte för att kvisten är bättre här eller bättre här. Det är samma kvist. Men här så är kvisten inkopplad därifrån kraften kommer. Eller hur? Så kristen tro handlar inte om att försöka uppbåda någon egen kraft. Mig förutan kan jag ändå ingenting göra. Utan kristen tro handlar om att jag vill vara planterad i den här jorden. Jag vill vara inympad i den här stocken. Därför att här finns kraften, här finns saven. Och den tar aldrig slut. Va? Det är bra att ha med sig en regn idag. Eller hur? Det är bra att jag regn idag, ja, men då blir det ju ännu bättre. Va? I den här jordbrukarbilden nu som vi har framför oss. Men det är bra att ta med när man känner att de egna krafterna tryter och man frestas att man ska spänna på lite grann. Det är inte det handlar om. Det finns faktiskt en orsak varför vi har sagt här i kyrkan. Därför att det handlar inte om min kraft. Snarare är det så att kraften till och med fullkomnas i svagheten. När kvisten vet att kvisten inte är stark i sig själv, då håller sig kvisten till stammen. Och då finns det näring. Vi kan bli kallade Guds vän. Jesus går omkring som han gjorde då han gick här på jorden. Så kommer han i Lukas, det 19 kapitlet, kommer han fram till närmar sig Jerusalem. Lukas 19 och 41. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Det här på något sätt, när jag läste det här ordet, det här är ordet till mig, det här är ordet till oss. Vet du vad som ger dig frid? Vet du det? Vet du vad är det som ger dig sustainability? Nu hamnar vi på problem. Hållbarhet. Vet du vad det är som ger dig hållbarhet? Vet du var din frid finns? Vi högst antagligen så vet vi det teoretiskt. Men vårt liv bär inte alltid vittnesbörd om det. Därför att också vi som kallar oss kristna söker väldigt ofta i ganska märkliga källor. Tänk om du idag hade förstått, säger Jesus åt dig när du springer i ditt ekorrhjul. Tänk om du idag hade förstått vad som tillhör din frid, eller som ny översättning säger, vad som ger dig frid. Jesus han och hans vänskap ger faktiskt ett erbjudande av en plats av vila i en hektisk värld. Den gör det. Därför har vi bestämt oss här i kyrkan också att vi vill inte vara med och vispa upp din atmosfär. Vi vill inte vara med och vispa upp din tillvaro, därför att din tillvaro är rätt vispad. Eller hur? Det blir grädde på 3 minuter. Det vispen kör hårt. Utan vi vill tillsammans säga, vad är det som ger oss frid? Vad är det som ger oss harmoni? Jag menar, i skapelsen, i början, i lustgården, vad andades med harmoni? Va? Det var inte så jätteöverhandlig heller. Då den ska förklara Edens lustgård. Ja, men det var gott, det var goda frukter och det var vackra träd. Va? Jag tycker det är så. Det är så ljuvligt på så många sätt. Vet du vad som ger dig frid? Har du funnit en plats av vila i en hektisk värld? Eller som vi har läst så många gånger med varandra i Matteus 11 ur The Message-bibeln på svenska. Matteus 11, 28. Är ni trötta, slitna, utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig, fly med mig, så ska ni få tillbaka livet. Jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig och var tillsammans med mig, se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er någonting som är tungt eller otympligt. Följ mig så ska ni få lära er att leva fritt och lätt. Vilka ord? Va? Vilka ord för... Jag är av den åsikten att jag är inte så jätte... Det låter konstigt. Jag är inte så jätteorolig för församlingen. Kommer det att bli tufft för församlingen? Ja, men det kommer att bli väldigt härligt för församlingen. Va? För det samhälle som byggs upp nu, det är ungefär som i brännboll eller vad du spelar i skolan. Det är ungefär som någon kastar upp bollen i luften. Det är bara att slå allt vad man orkar. Det är församlingens position i den här tiden. Därför att församlingen har möjlighet att ge frid. Församlingen kan peka på ett ställe där din trötta själ får ro, där du får vila, där du får vila ut. Om du kommer iväg med mig så ska jag visa er var man kan få vila ut. Jesus tar sina vänner och leder dem till gröna ängar. Ja? Jesus tar sina vänner och för dem till lugna vatten där de finner ro. När han talar till sina lärjungar säger han så att min frid ger jag er. Jag ger inte den som världen ger. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Hur vad ska jag säga, skrämmande det än låter, så ibland behöver vi helt enkelt våga vara tysta. Ibland behöver vi helt enkelt bara låta oss komma i kapp oss själva. Det är scary, eller hur? Man gillar inte alltid vad man hittar när man hittar sig själv. Därför att det finns både det ena och det andra. Men ibland behöver vi bara våga vara tysta och lyssna in hans röst. Därför att han är den enda som egentligen kan bryta ensamheten. Vi kommer att tala om vänner och gemenskap med varandra och så vidare. Och det är jätteviktigt. Vi är skapta för det också. Men det finns ingen som han. Det gör inte. Du som är lite äldre här idag, du som har vandrat lite längre. Jag satt och tittade, måste bekänna mina synder. Nej, det var ingen synd, men jag satt och tittade på flera av er på seniorsamlingen sist. Flera av er är ju här. Och vi och speciellt de här sångarna, då satt ni och njöt. Det är underbart. Så att jag tänkte så att ni vet att det finns ingen vän som han. Det gör inte. Man kan ha många goda vänner, man behöver många goda vänner, men det finns faktiskt ingen vän som. Ej, det finns en sådan vän som Jesus. Ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min syndaskull och frid mig skänkte. Oerhört han älskar mig. Det där kom helt spontant. Och du som är under 30 har ingen aning om vad jag just nu gjort. Men det spelar absolut ingen roll. Men det kan du veta fast du är under 30 eller 40. Det finns ingen vän som Jesus. Det gör inte. Polykarp, aposteln Johannes lärjunge. Han som var biskop i Smyrna, Polykarp, när han blev tillfångatagen, och han var en gammal man då, han var 80 år någonstans, och de hade lite medlidande med honom, och de sa att avsvär dig nu din tro. Avsvär dig nu din tro så ska du få leva. Så säger han då: i 83 år har jag tjänat honom och han har aldrig gjort mig någonting ont. Hur ska jag så kunna förneka min frälsare och herre? Och så bar det iväg till bålet. Och så lider han martyrdöden. Han var Jesu vän. Han hade hittat vänskapen i Jesus Kristus. Och han bytte inte ut den för någonting. Han bryter ensamheten. Han är slutet på mänskligheten och ditt och mitt eviga sökande. Vi söker, och Google-filmen säger nästan alltid i slutet när jag gör den reviewen, att keep on searching. Det är klart, det för det är deras business, att vill att man ska leta och så vidare. Men det är mänsklighetens dilemma. Vi söker, vi blir intelligentare och intelligentare och intelligentare, om det ens är ett ord. Mer intelligent kanske det heter. Men vi hittar nästan mindre och mindre. Vårt sökande, det slutar hos honom. Som Augustinus säger, min själ, den är orolig tills den finner sin vila i dig. Passionen, glädjen och kraften, alltså det här, de här som vi söker efter som människor och individer. Vem vill inte vara passionerad? Vem vill inte vara fylld med glädje? Vem vill inte ha kraft för den dag som kommer? Allt det här kommer från gemenskapen med honom. Värmen i våra liv kommer från gemenskapen. Han kan hålla oss varma, inte vi själva. Sök dig till honom, du som ännu inte känner honom. Men jag ska också vilja utmana dig. Lev inte utan honom, du som kallar dig kristen. Det går nämligen. Vårt samhälle går det att leva utan honom, åtminstone temporärt. Men det är inte värt det. Vill du, så kan du faktiskt bli Guds vän. Ska lovsångarna komma fram här? Vill du, så kan du återvända till det som där det var tänkt att du skulle finnas. Vill du bli planterad som ett träd i hans trädgård? Vill du få ordning på ditt universum? Vi talar inte om ett liv som, och det vet vi alla som är, vi talar inte om ett liv som en dans på rosor, men vi talar om ett universum som har gått från kaos till ordning. Och det universumet kan klara av en del stormar också. Men det här erbjudandet finns faktiskt i den här gudstjänsten här och nu idag. Det finns faktiskt, jag är övertygad om att Gud är här. Jesus Kristus är här genom sin helige ande, och han erbjuder dig sin vänskap. Han erbjuder dig sin vänskap. Om det så är för första gången, eller om du har gjort det många, många gånger förr. Det här erbjuder han dig genom relationen i Jesus Kristus. Det står så här i Johannes, det första kapitlet och den 12:e versen. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. På grund av Jesus kan du komma tillbaka till ditt ursprung. Ditt universum kan få ordning igen och ditt kaos kan komma i ordning. Du kan bli som Abraham. Du kan bli kallad Guds vän. Du kan få vara tillsammans med honom. Oj, om de som hittar det här ordet i den här 100-årsjubileumsgruppen, om de ska förstå vad tillsammans betyder i kontexten med Gud. Att få tillsammans med honom. Det slår allt. Han kan ge dig vad ingen annan relation kan göra. Ska vi resa på oss?